Podplay.
Jag har problem med min näsa.
Ja.
Den håller på att växa igen.
Vadå, kan näsor växa igen?
Det kan de.
Nej.
Jo.
Det är inte en slags inbillad Pinocchio grej här.
Nej.
Det nog för att du har förvisso en jag gillar ju ordentliga näsor.
Det är det som är det paradoxala.
Okej.
Okay. Den är stor på utsidan, liten på insidan. Det är sant.
Det är lite förträngningar i denna stora kran. Vad orättvist. Visst. Men alltså, växa igen, hur fort går det här?
Ja, alltså det här har nog... om man säger så här, det finns i släkten...
Förlåt mig, men jag tyckte det var... Jag visste inte att det här lytet fanns. Jag visste faktiskt inte att näsan kunde växa igen.
Det finns andra i min familj som har haft det här problemet.
Jaha, okej.
Men i mitt fall så har det... Det har blivit någonting jag måste ta tag i den senaste tiden. Och jag tycker ju då att jag...
Förlåt, det här. Jag måste ta det lite lugnt där. Jag tycker jag kan inte sluta titta på din näsa nu.
Nej.
Ja, men vad har hänt? Hur upptäcker du det här? Jag ska snart
berätta det.
Det är surrealist. Det här är surrealism. Det här är släkt med sån här filmen Mustaschen.
Ja, men finns det inte någon sån opera som heter Näsan eller en roman? Ja, i alla fall. Ja. Ska vi säga att det är två män i en podd?
Ja, välkomna allihopa.
Välkomna.
Det är två män i en podd med Erik Fyldt och Daniel Folin som görs av Expressen Kultur.
Ja.
Och som idag då uppehåller sig vid en vid min stor näsa.
Ja, precis. Stor på utsidan, ja, liten på insidan. Den håller lite på att växa igen. Och jag känner ju i det här att jag sänker liksom. När man tittar på varför finns det vårdköer och varför ligger folk i korridorerna på akutmottagningar. Det är mitt fel.
Jaha.
Det är för den här näsan då. Att jag,
du har kallat in ambulanshelikopter.
Ja, nej, men jag misstänker också att det finns någon typ av business här i grunden som inte drivs av mig. För att jag har det då i mitt företag har en sån här vårdförsäkring. Det är många som tycker att det där är lite vad ska man säga, oetiskt. Men jag försvarar det här. Den är ganska dyr då, som man får betala för. Men jag försvarar det där att jag är då egenföretagare och jag har i princip inte tagit ut en sjukdag på 10 år.
Mm.
Kanske någon, men väldigt, väldigt få. Jag har svårt att vara borta från jobbet för då får jag inte in några pengar och då går det inte runt. Så att jag får tvinga mig dit ändå liksom och... tänker folk så där i pandemitider, går runt och smittar folk. Nej, men jag sitter ofta själv på mitt kontor så jag träffar ingen där. Så att, jag har fått göra det. Och då tycker jag att om någonting händer mig så, jag menar, är man anställd på ett stort mediehus eller public service, då finns det ju företagshälsovård.
Ja, ja.
Det här är företagshälsovård i alla fall. Det är där jag har hamnat. Och de här specialisterna har varit väldigt intresserade av min näsa. Men jag skickas runt.
Aha,
och det är okay. Hela tiden så här, ja, vi ska undersöka lite till för att i potten ligger en ganska avancerad operation då.
Mm-hmm.
På insidan, inte utsidan. Där man vidgar då de här näsgångarna och tar bort en massa brosk.
Känsligt.
Man måste sövas och sådär. Så det här ska undersökas ordentligt. Och jag är på väg nu, så fort vi är färdiga här ska jag rusa iväg till min näskirurg och då ska vi prata om hur vi ska gå vidare här.
Ja, men du säger att du skickas runt.
Jag har en känsla att det är det, alltså, jag vet inte. Vad är uttrycket? Skjuter egen båt? Nej.
Kastar sten i glashus? Nej.
Nej.
Sågar av den gren du sitter på?
Nej. Säljer skinnet innan björnen är skjuten. Jag känner att mina kontakter med vårdapparaten har alltid varit väldigt generösa.
Ja.
Och inte bara via den här försäkringen då, utan jag har ju varit utbränd och då, ja, Då tog jag faktiskt ut några få sjukdagar under den utbrändsperioden. Men innan dess så kom jag med många stresssymptom till min husläkare. Då hamnade jag i en sån här hjärnskanning.
Oj!
Alltså efter ett besök. Så
det, vadå efter ett besök?
Jag kom till husläkaren och sa jag har domningar i händerna, sticker i fingrarna. Och så sa de direkt, ja det kan vara MS eller ALS. Så att vi skickar det till hjärnskanningen.
Ja, okej, jag förstår vad du är på väg. Mm. Fy fan, ursäkta mig, jag ska inte svära, men jag blev upprörd.
Det hade varit enklare att skicka mig till psykologen. Då hade de ju sagt direkt, du håller på att bränna ut dig, du får ta det lite lugnt istället.
Precis. Men förvisso är det ju alltid lätt att vara efterklok, och det ska man väldigt sällan vara när det kommer till just vård, att varför gjorde de inte så här. Men det här är så irriterande. Det sitter alltså en massa privatläkare och rycker i din sjukförsäkring, och det klirrar till varje gång när killen med den näsan kommer in. Så vi tar in honom en gång till och ett varv till och ett varv till, samtidigt som folk ligger och dör på intensiven någonstans i landet. Eller så råkar du komma in klockan 3 på eftermiddagen till en husläkare, och då visar sig att han kanske finns någon tid till någon remiss. Han skickar, för att skicka en remiss till hjärnröntgen bara för att han eller hon klarar inte av att göra en ordentlig bedömning, utan ska bara liksom, vill bara gå hem och spela golf och liksom inte att du inte ska dö. Så ska du skickas på en hjärnröntgen för 10 000 kronor per gång.
Och 10 000 kanske inte ens räcker.
Nej. Men det här är ett enormt slöseri med våra skattemedel, skulle jag vilja säga. För att det är ju inte bara så, jag menar, och liksom att det är en enorm ineffektivitet i det här.
Det kan jag hålla med om. Och det är värt att poängtera då att det här hjärnröntgen var ju då inte via den här vårdförsäkringen. Utan det var ju då vanlig kommunal, eller kommunal, det var vanliga husläkaren.
Ja, men det är ju ett kombilotteri, husläkaren ibland. För det är liksom hej och hå, ta en Alvedon eller hjärnröntgen. Det beror på när du kommer klockan, liksom, vilken tid, hur trött är läkaren och hur intresserad är han, hon, och van eller inte. Och
en annan podd som jag ofta lyssnar på, jag vet inte om du lyssnar på den. De lyssnar ju ibland i alla fall på oss, Alex och Sigge.
Det känns som att jag liksom blir pålad i bröstet varje gång du nämner det.
Nej, men du får inte dra dig bort från mikrofonen nu.
Jag håller på att halka ner stolen.
Precis. Du lyssnar du på deras podd?
Jag har ingenting så att säga som jag att så att säga sträcker näsan i vädret och säger lyssnar minsann inte på deras podd. Jag ser ju hellre på dokumentär om andra världskriget än lyssnar på poddar i allmänhet, kan man säga. Och jag lyssnar ofta på sånt som är allmänbildande. Lite så här traditionalist av mig. Lyssna på att lära mig åt om klassisk musik eller sådana saker. Och det är så att säga, det är väl landets bästa podd, har väl varit det i alla år. Men jag är inte riktigt...
Har du försökt?
För några år sedan lyssnade jag, för kanske många år sedan tror jag, och tyckte det var lite ungefär som de flesta poddar. Roligt så här, ett par avsnitt och sen vill man gå vidare någonstans.
Nej, och det vet ju vi historiskt att de har varit lite taskiga mot dig när du berättar om din bok där, utan bokstaven P.
Ja, det är väl precis. Ja, det är precis. Det är väl Sigge Eklund som brukar vara taskig mot mina böcker utan att ha läst dem.
Ja, han var lite taskig där. Men i alla fall, jag lyssnar väldigt noggrant på dem och tycker ofta att det är fruktansvärt bra faktiskt. Alltså, jag jobbar ju med sånt där ljudberättande. Så att,
Nu vet inte jag, nu ska jag göra en invändning då bara för det. Men då börjar jag avbryta dig. Men och då ska du göra det utan att ha lyssnat på dem. Det är ju dumt. Så jag ska försöka...
Du kom med invändningen.
Jag har noterat att på kultursidor och i dagstidningar så är det väldigt trivsamt och väldigt bra om kulturskribenten, företrädesvis den manlige, hyllar Alex och Sigge för att de har jättemånga lyssnare och det är jättemånga som tycker om dem, och den kulturarbetare som hyllar dem, han blir också där, han blir också hyllad.
Så
det gör ju att jag inte kommer att lyssna på dem på ett tag, för att jag vill inte sälja mig till den. Jag vill lyssna på dem rent då i så fall. Jag vill inte ha något eget gang av att sitta och hylla dem, så att säga.
Absolut, jag förstår hur du tänker. Det är ju lite underliggande temat här, en sån vad ska man säga, marxistisk läsning av samtiden, materialistisk.
Till exempel Joel Halldorf.
Ja, du menar att han... Ja, men då kan man...
Positionering kallas det.
Ja, okej. Mm. Men i alla fall, då kan man säga att i det här fallet så kan vi vara fria då, för Alex och Sigge kan då upp... Alltså jag kan berätta för dig som inte lyssnar på podden att de har nämnt oss redan. De har nämnt din bok och varit lite häcklande där, men de har också sagt positiva saker om podden. Ja. Så att därför kan vi då prata om dem utan att, utan att skämmas.
Och du som har lyssnat...
De har pratat om oss x antal gånger, så de kommer säkert inte göra det igen. Och det jag ska säga nu är inte särskilt spännande som poddmaterial om man ska svara på någonting. Utan det var bara det att Alex i ett avsnitt för några månader sedan berättade om när han gjorde en sån här hjärnskanning. Det intressanta var att han hade exakt samma symptom som jag.
Stor näsa. Nej, förlåt, jag blandade ihop. Förlåt. Det var när du var utbränd.
Ja, just det här, vi har gått vidare från näsan nu till den här.
Jag kan inte liksom, det är som kvar hela den här samtalet.
Det hade kanske varit lite, jag vet inte, man kan väl se näsan kanske också. Den hänger väl med den där hjärnskanningen, vad vet jag. Men det här var...
Det är en åkomma som är för litterär för att kunna ha med i en novell, förstår du vad jag menar, idag. Förlåt mig, liksom har fastnat för
det. Nej, men i alla fall, det var det jag skulle komma till, att Alex hade faktiskt samma symptom som jag, utan som handlade om att det domnar händerna och det sticker och sådär. Och det kan ju faktiskt vara en symptom på någon typ av hjärnsjukdom. Alltså, de är ju inte så roliga. Alltså, hjärntumör, ALS, MS.
Nej, just det. Och man vill inte bli en sån här som hasplar runt på löpsedeln och liksom så här... Lasse fick, trodde det var en sticka i foten, men det var kallbrand.
Ja,
och liksom nej.
Så att, men han beskrev då i podden, och väldigt bra, mycket bättre än vad jag kommer beskriva det nu, hur han också skickades till en sån här hjärnskanning och beskrev det som ett av hans livs värsta upplevelser. Mm-hmm. Och det var dit jag ville komma, att jag tyckte att det var helt fruktansvärt faktiskt.
Det för att man låg fastspänd. Mm,
exakt, ja. Det var nämligen outsägligt klaustrofobiskt. Mm. För att jag hade sett framför mig att den här ringen då som de kör in huvudet i, att den var ganska liten, så att man låg liksom luftigt. Mm. Men jag upplevde det som att jag lades i en sarkofag som kördes in i en krematorieugn. Och sen så började det då låta fruktansvärt högt. Man har ju alltså någon typ av öronproppar i öronen. Mm. Man också kan få radio, så jag låg och lyssnade på P1 samtidigt. För att det är så högt det här ljudet. Mm. Samtidigt som du är då helt fastspänd. Och sen så säger de där luttrade sköterskorna någonting som en sån, som jag då upplever som djupt traumatiskt. Det är att man ligger liksom med armarna på bröstet, och i ena handen så har man då en nödknapp. Och så säger de, ja, om det känns för jobbigt, tryck på nödknappen. Och det är liksom en indikation på att det har faktiskt varit rätt många innan här som har tyckt att det varit för jobbigt och tryckt på den där knappen. Mm. Och det pågår ganska länge, alltså 20-25 minuter.
Får man göra om
också. Ja, så trycker man på den här knappen, får man väl börja göra om.
Ja.
Och det här upplevs som ett av mitt livs värsta upplevelser faktiskt. En enorm klaustrofobi som jag inte har känt tidigare.
Mm.
Och att ligga där inne, jag tror också att det handlar om att jag har ju varit väldigt hypokondrisk då i hela mitt liv. Mm. Och det värsta en hypokondriker faktiskt kan vara med om, det är när människor plötsligt börjar tro den. Och det upplevde jag på den här kliniken då, där den här skanningen gjordes, att jag var inte där som en neurotiker som hade lite ont någonstans, utan de frågade, första frågan de ställde var, ja, har du varit här tidigare? Är det första gången? Mm. Och det såg jag liksom i deras ögon, att så här, det kanske blir många sådana här besök. Och jag visste ju inte där heller vad det här skulle leda till. Så att hjärnskanningen var fruktansvärd, men veckan efter var nästan ännu värre. Så gick jag och väntade på ett besked.
Du kunde inte ge det på en gång? Så nej.
Nej, det här skulle ju granskas av specialister och det tog någon vecka. Och det drog ut på tiden också. Det är som vanligt sådär att sen blev husläkaren sjuk. Och
precis. Och sen är någon som har ringt dig på fredag eftermiddagen från ett dolt nummer.
Det var
och så kan inte lämna ett meddelande.
Det var
ungefär
exakt,
så. Man ska vänta ut
Det var exakt så det var. Det var så outhärdligt att gå från det sticker lite i fingrarna på ett märkligt sätt och händerna domnar av till att jag då, nej men det är kanske en dödsdom som kommer här från det här dolda numret. Där de bara ringer och säger det. För att om man hör på deras röst att de, alltså om de säger du måste komma in för ett möte, då förstår man att det är allvarligt. Så att domen skulle ju komma där på telefon egentligen. Men då så ringde det till slut en läkare väldigt lojt sådär. Ja, vi har fått testresultaten här. Ja, vänta, jag ska titta lite. Ja, vänta. Och så blir det helt tyst medan läkaren då ögnar igenom. Nej, men det ser bra ut. Det var, men ja, det ser bra ut. Men om du har ju kvar symptomen så vi får väl göra någon mer undersökning. Och då säger jag faktiskt nej. För jag tyckte det hade varit så jobbigt det där. Att, nej, det här, nu, nej, ser de inget på det här. Då får vi utgå från att det är något annat, något psykiskt.
Det är den här tilltron till också att sådana här saker ska synas på det här rationella sättet, att rationaliteten på något vis går före, jag vet inte vad jag är ute efter nu, men det hade varit roligt, det hade ju så här, vi lever ju inte i en värld där han eller hon på sin bild när tittar på dig, på din hjärna kan säga liksom ja, det ser bra ut på det viset, men du, hur är det, har du mycket mörka tankar ibland eller så här?
Att du, hur är det med din inre källare?
Precis, nej. Det är ju tyvärr inte, och det,
nej, det är tyvärr inte så, men det är synd.
Ja, det är en enorm apparat som går åt. Men ja, usch. Vi lär ju hamna där ändå förr eller senare.
Ja, jo. Men så är det ju lite.
Men det finns någonting kärvt i det där vårdmötet som är dels att man passerar från person till person och att saker och ting kan skifta. Ibland är det lite märkliga människor som jobbar i vården, kan jag tycka. Det är liksom sådär, ena stunden så är det ett soligt leende. Så varsågod, så får du komma in. Och så där möter man någon slags slaktare där inne. Ja. Liksom, sätt dig ner! Och så liksom sådär, jaha, nu gjorde jag fel här och ditt fel.
Ja, det sa ju du inför förlossningen att det gäller att hitta en barnmorska som älskar livet. För alla gör inte det.
Nej.
Och så det skulle jag säga gäller hela vårdapparaten.
Det är med mitt motto, det skrev jag om för många år sedan. Det är det enda bra titeln på någonting jag skrivit. Det är, alla vill bara gå hem. Det är liksom, det finns en värld där de flesta bara vill gå hem. De vill gå hem från jobbet.
Ja, de personerna ska man nog undvika.
Ja, de personerna bör egentligen jobba med jobb där de inte har med människor att göra.
Men med den här inledningen så kanske vi skulle kunna fokusera på någonting väldigt konkret. Alltså vårt samtalsprojekt här tar ju ett avstamp i en typ av livskris, mittlivskris. Och jag tror vi båda, eller jag vet inte hur det var för dig, men för mig i alla fall, när vi började med de här poddarna så kände jag väl att jag var på väg ut ur den där krisen, även om jag inte var helt ute ur den. Men mycket hade ju skett, alltså det hade ju brutit upp från ett gammalt förhållande, träffat Greta, hade blivit en graviditet ganska snabbt och väntade ett barn, och det kändes väldigt positivt då. Och så, och sen dess så måste jag säga att det bara blivit bättre. Alltså det här var en kompis som sa till mig, eller var det du som sa, jag minns inte, men han beskrev i alla fall hur en stor del av sitt vuxna liv hade haft en ständigt återkommande ångest som ingenting hjälpte mot. Och så fick han barn och så släppte det, och det där kan jag känna igen mig i. Alltså det är en psykofarmaka som har funkat för mig. Det, så att nu när det har gått lite tid så kan jag konstatera att det, ja, en del av det där mörkret, inte allt men ganska mycket, är borta nu faktiskt.
Istället finns bara den vanliga medelålderskrisen.
Nej, inte ens den.
Du ville ju byta jobb för några två veckor sedan. Och vi kunde inte.
Ja, det är sant. Det är sant. Det är sant. Den finns. Ja, det vi. Jag har ju en, en bekant som du nämnde vid namn viskandes nyligen.
Det är bara jag vet inte.
Det var Joel Halldorf. Ja. Han
professor.
Han blev utnämnd till professor för ett par veckor sedan. Och otroligt välförtjänt. Och någonting som jag har sagt till honom länge, att det är bara... Men han är ju väldigt ödmjuk. Han är... På riktigt faktiskt, väldigt ödmjuk.
Ja, väldigt.
Så nej, vi får se. Ja, en vacker dag så. Då brukar jag säga också att han kommer sluta i Svenska Akademin, vilket jag också tror. För de har ingen teolog längre. Sen Jane Svenungsson hoppade.
Nej, just det. Hon hoppade av och sen har de en filosof där.
De har filosof, istället. Vi får se. Men jag sätter en liten slant på att det är en vacker dag.
Precis, det får de väl gärna kanske välja in. Jag känner gärna att de får ha lite mera... Lite mer liv i luckan kanske estetiskt skulle jag säga.
Ja,
jag tycker att de är
också.
Lite nej, men de som sitter där och representerar en ganska form av en jätte så att säga, bra estetisk syn som jag absolut håller med om, ger dem Nobelpriset . Men det är lite tråkigt och det var inte därför jag håller på med litteratur för att det ska bli
jag förstår hur du tänker där, men det har ju varit lite milt sagt svåra år för dem.
Det är
några av de här mest radikala namnen som skulle kunna sitta där och säkert fått en frågan men tackar nej av.
De behöver en trickster.
Absolut.
Ungefär så.
Men i alla fall, Joel då blev ju då professor för några veckor sedan och otroligt välförtjänt och väldigt kul. Men då kände jag själv att nej men, hallå, vad håller jag... Alltså, jag kommer aldrig bli professor, men vad ska jag göra med resten av livet? Den känslan är... Amen, ja, alltså någon typ av talang finns väl ändå där. Men jag kommer inte längre nu. Alltså. Det är ju mycket bättre som Joel att satsa på, även om man skriver väldigt mycket i Expressen, satsa på akademin där man kan liksom... Det kan hända stora ting. Man kan bli professor, man kan flytta utomlands. I min värld, du har en annan utväg. Du har ju ändå författarskapet. Det kan ju hända stora ting där.
Ja, men jag tänkte faktiskt så sent som i morse just på att när jag läste morgontidningen igen och började återigen känna mig ännu mer träg. Ännu mer liksom lite stockkonservativ. Ännu mer såhär, varför är det här så intressant? Varför hyllar ni det här? Varför är det här? Liksom såhär, att det kanske var så att jag kanske borde ha valt den akademiska banan. Jag avstod ju den också, eller avstod. Men jag tyckte att en gång i tiden slutade jag ju. Alltså jag var ju redo för att jag skulle liksom, nästa steg var ju i så fall att söka en doktorandtjänst. Gjorde ju inte det, för jag tyckte att jag inte riktigt...
Vilket ämne? Litteraturvetenskap.
Men jag vill ju skapa själv. Det var ju det. Och jag var ju för rastlös, lustdriven för att böja mig inför... Det var ju så mycket Derrida och Saussure och Bourdieu. Och jag bara kan inte med att man ska bara ta någon annans tankegods och tillämpa... Jag bara fattar inte poängen med det. Men idag kan jag tycka att tänk om jag hade fått ha ett litet en skrubb, ett arbetsrum, undersöka fonemkombinationen i någon litet obskyrt del av litteraturhistorien och få bara liksom gått och jag skulle inte vilja liksom uträtta stordåd utan bara liksom få vara liksom snälla låt mig vända mig ifrån den här världen.
Ja, det låter men det är inte... Det är inte det där jag längtar efter, utan det är snarare tvärtom, att jag känner att jag lite så som jag vill ropa till världen, använd mig. Alltså det...
Mm-hmm.
Det är någonting där.
Att du har en potential att ge någonting som du ännu inte har...
Lite så. Ja. Och det är jag själv som har satt krokben för det, i och med att jag... Så har mitt liv varit att jag hamnar i något projekt och så går det jättebra. Och sen är det jag som liksom blir utbränd av det och hoppar av. Det har ju hänt gång på gång, tyvärr. Mm. Och utbrändheten handlar då inte bara om arbetsbelastning utan en oförmåga att arbeta i grupp, tror jag faktiskt. Det är det. Jag är för sträng mot mig själv och mot de andra för att det ska bli bra.
Ja. Vad är det du finner, vad är det du skulle finna glädje i att göra för sin egen skull då, om man säger så? För att det är ju också så att man, om man drömmer eller tänker eller föreställer sig om någonting annat, så inbegriper det ju lite grann att jag tror inte att det, så att säga, till exempel romaner eller böcker eller konst, jag tror inte på att de blir till utan att det finns något sån av smolk, utan moraliskt smolk i bägaren som är driver framåt. Få människor bara vaknar i sin egen självtillräckliga godhet och sätter sig och skriver utan minsta känsla av revanschlusta eller ilska eller vilja att förändra, eller förstår du, alla de typer av kan man säga egots drivkrafter, utan att vara, man kan ju bejaka sitt ego utan att vara egoistisk på andras bekostnad. Allting är så förknippat med finhet med litteratur. Och så, nej, jag tänker inte på någon när jag skriver. Jag bara sitter på så här. Ja, verkligen. Börja med att sluta hyckla. Alltså det finns ju, eller brusten kärlek eller vad som helst. Ilska, alltså det är någon form av drivkraft framåt. Men man måste ju sen också någonstans uppslukas av det man gör på sin egen...
Ja, men det är kanske det som är mitt problem. Det är bra att du säger det där, för att jag tror att det som drivit mig hittills och också drivit mig i fördärvet, för att jag har liksom drivit på för hårt, det är ju just revansch, en revanschlust faktiskt.
Mm-hmm.
Det är nog det, om man kokar ner det till vad det är så...
Men kan du hitta, kommer du komma ner nu till de här tuffa grabbarna på skolgården igen, eller finns det någonting annat som du vill revanschera dig för eller mot, eller finns det någonting som vissa människor har jag upplevt genom åren, jag tror nu är det inte så att säga, min fina stjärna har ju slocknat en del, men många så att säga har ju tyckt det var så här. När jag jobbade på tv och sådär, så tror jag många gjorde en föreställning om mig och mitt liv och sådana saker som kanske inte stämde. Så gjorde att de mätte sig ofta med mig. Jag blev förvånad. Sådär. Ha! Där satt jag dit dig! Och sådär, va? Har jag varit din nemesis i alla år? Jag försökte bara skriva på någon så gör mitt jobb, gå hem, köpa... Att jag tror att man kan... Det är lätt att... Och jag tror jag också hade sådana i min ungdom, hade jag personer som jag ville tävla emot på något vis. Precis som jag ville tävla mot Ola i matten i första klass. Det är en viktig del.
Jo, men det tror jag. Men det som förenar oss här är väl att vi är två slocknade stjärnor. Eller, jag vet inte om jag har varit någon stjärna, men det är någonting som har slocknat i alla fall. Det slocknade för tidigt i livet. Men det kanske för att det var sån expansion i yngre år.
Ja, jag tror att det där hör ihop med, ja, i mitt fall är, alltså min erfarenhet nu är liksom att jag tycker jag ser det inom andra branscher också. Den som stiger högt och hastigt blir ganska lätt desillusionerad.
Ja,
att man tycker sig sen genomskåda alla mekanismer.
Jag sitter, så är det kanske lite.
Jag kan sitta här och då tycka liksom att Joel Halldorf positionerar sig när han tycker bra om Sigge och Alex. Det kanske inte är helt fritt från sanning, men en del av det är ju också att jag är sedan lång tid mätt och trött och har lättare att skåda hyckleriet i min nästas ögon än att se bjälken av mättnad i mitt eget. Förstår du? Att det, liksom att det kan nog göra med att jag är lite desillusionerad. Varför kan inte Joel Hallor få gilla Alex och Sigge oförblommerat och alla andra manliga kulturskribenter utan att det ska finnas någon slags att jag ska liksom ifrågasätta bevekelsegrunderna med det där. Det är det som är desillusionering. Men du frågasätter någons egentliga avsikt med någonting.
Jo, men när den desillusionen blir för stark så kan man ju nästan inte jobba längre.
Nej, man tappar lusten.
För att inte stjärnan ska slockna totalt så måste kanske en naivitetens rena kraft komma tillbaka.
Det kanske var därför i förra avsnittet så nämnde jag ju hur jag satt och var just desillusionerad tills jag då såg det töntigaste som går att se på tv överhuvudtaget, någon slags gudstjänst i gospelvariant, ja. Men som väldigt, kommer ihåg det, ja.
Nej, men det...
Och det var väl kanske just att det här, det där var så att säga, de var... De var inte bra. Nej, men och det var, alla såg mer eller mindre hjärntvättade ut, tyckte jag då. Men det var inte desillusionerat. Det fanns inte ett spår av desillusion, utan det var ren och skär illusion. Alltså i sin positiva bemärkelse. Ja, nej, men det... Här fanns något, illusion är ju någon slags tro liksom, ja, på något
nej, men det är det som har drivit mig till den världen, att jag upplevde att det fanns en kraft där som var starkare än den som jag upplevde i mitt yrkesliv.
Mm.
Så är det. Det är en, det finns någonting där, den kraften. Alltså det jag upplevt, alltså det, nu kommer många protestera, för de kommer säga, när jag säger att jag upplever som en kraft som inte är korrupt, så kommer många säga, jo men vadå, kyrkorna är väl jättekorrupta, tänk alla skandaler, alla kyrkovärlden över. Så är det förstås. Kyrkorna, vilken den är, har nog många, många problem och mörka fläckar. Och...
Kyrkan är väl regeringen, så att säga, i kristendomen. Det är inte folket.
Nej, både och skulle man kunna säga. Men i grunduttrycken så finns det någonting icke-korrupt, skulle jag säga.
Mm.
Det är...
Annars hade det nog inte gått hem.
Nej, men det, annars hade det inte hållit över tid. Men det är icke-korrupt. Och det är ju, det är någonting som jag då, när jag har tröttnat på min egen värld som jag kommer ifrån, har sökt mig till. Alltså kunna vila i det som jag upplever som icke-korrupt då.
Mm. Kanske därför, vänta. Jag såg någon intressant tweet. Jag tror det var själv som hade tweetat det. Jag tror jag gjort det. Det var någon som hade tänkt samma tanke. En kvinna som tweetade. Är det? Hon skrev, blir man intresserad av andra världskriget för att man fyller 40? Eller är det så att man fyller 40 för att man har blivit intresserad av andra världskriget? Ja. Det var i alla fall en period där det inte fanns korruption i den bemärkelsen att det är... Jag vet inte vad det är med oss medelmålers, men jag kan inte sluta.
Jag kan inte sluta titta på allt
som har med andra världskriget att göra. Och, jag inte, och det är någonting med det där som gör att det här var det världen. Här var det tammef. Liksom.
Jo, men det är ju det som är modernitetens stora problem. Att ingenting är riktigt på riktigt. Alltså det handlar ju om att hitta det som är på riktigt. Alltså det är väl bara det som gör en levande. Det är ju väldigt dumt om man måste söka sig till krig. Alltså så såg ju tidigare första världskriget, när de höll på krigshetsa åren innan, då var det just det. Vi lever en dekadent, allt för civiliserad tid, och bara kriget kan föra oss tillbaka till det verkliga. Mm. Så tyckte man ju.
Precis, de bästa dokumentärerna, de följer ju båda världskrigen i ett svep, att de hänger ihop.
Liksom. Så att det var ju, men ja... Det är ett väldigt högt pris att betala, att man måste starta ett krig för att komma till det verkliga.
Mm.
Då tror jag det här med kyrkans väg är bättre, faktiskt. Mm. Där tror jag också man kan komma till det verkliga. Men då måste man underkasta sig idén om att det finns någon typ av absolut konstant sanning. Det är ju väldigt svårt, alltså. Men det finns något oerhört befriande i det.
Ja... Jag tror att kanske det är så också att vårt fjärmande från våra instinkter, som ju pågår, så att säga. Instinkterna som vi har med oss är ju inte alltid så, är vi inte alltid så bekänta av. Äta mycket socker till exempel, förstår jag menar, våra naturliga instinkter, det som är oss människor. Vi arbetar ju dagligen med att gå ifrån dem. Kanske gjort att vi har blurrat lite grann vår egen förmåga till eget omdöme när det kommer till just vad som är sant, alltså liksom att vår egen uppfattning av sanning och tror jag kan bli svårt när vi inte gör vad vi känner eller känner vad vi gör.
Nej, jag är helt övertygad om att det finns en inre kompass i varje människa som pekar mot, om man lär sig tyda den där kompassnålen, så kommer den peka mot sanningen.
Mm.
Både liksom den kosmiska sanningen och sanningen i ens eget liv. Det är en väldigt ja, nästan absurd tanke, men jag tror att det är så.
Mm.
Jag tror att det går att, och alltså det, och det, alltså det som vi sysslar med här är, tycker jag, ofta handlar om att försöka få syn på den där inre kompassen.
Mm.
Det är mycket lättare att göra det i samtal med någon annan än att bara göra det själv. Jag tror det är nästan omöjligt att liksom meditera sig fram till kännedom om den här kompassriktningen.
Men jag får ibland intrycket av att din kompass, det är som att du håller den i handen och nålen rör sig fram och tillbaka, och så rör du handen mindre och mindre och nålen rör sig mindre och mindre, och sen kanske just när den är på väg att stanna så börjar den vibrera igen. Mm. Lite grann. Upplevs när min kompass att det liksom, den ställer in sig, sen bara slår den bara om 180 grader.
Ja, är det så? När slår den om 180 grader då?
Jag tycker att jag liksom har olika sidor som kämpar i mig ganska ofta.
Mm.
Väldigt stark känsla till kärlek och sen självförakt. Kan ha en ilska, och sen kan jag ha svårt att, å andra sidan, så fort jag, det är väldigt sällan när jag rider min ilska slut, alltså för tanken till slut, så är jag inte längre där jag var, och då är jag förlåtande och inser, ja, men okej, det finns den här sidan också, bla 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 och så vidare. Det är väldigt sällan som min ilska är helt ren och helt befogad också. Då är jag ju rasande när jag vet att jag har 100% rätt. Men så är det hela tiden. Jag hela tiden byter ben, byter sin stida, växlar på något vis, konstigt sätt.
Men så där är ju för mig också, förstås.
Men hur kan du växla för dig då?
Ja, på samma sätt. Det gör nog det i det inre.
För jag angriper det här problemet då som med en hjärnskanning, det vill säga med rationalitetens begrepp. Jag försöker ringa in, okej, okay, det är när jag sovit lite. Okej, okay, det är när jag ätit dåligt. Ja. Okej, okay, det är med sakerna.
Jo, men jag försöker också vara rationell och klar. Mm. Det är ju det som är det gåtfulla där. Det här som vi började med att prata om. Vad är krisen? Vad är livskrisen? Vad var det som drev mig in i det här? Vad handlar det om egentligen? Vad var det där? Alltså, snabb expansion, kollaps, utbrändhet, depression. Hur kunde det där ske? Var det någonting som jag... Vad var det?
Mm.
Vad var det egentligen? Varför låg jag i den där hjärnskanningen med avdomnade händer?
Mm.
Jag tycker faktiskt att jag börjar närma mig svaret faktiskt.
Oj,
och när jag har det svaret så kanske jag kan då resa mig igen och gå ut i det här yrkeslivet igen och utan att gå under.
Vad kan det vara för svar? Vad skulle det kunna vara?
Jag tror att det är en enorm... En enorm stränghet faktiskt.
Mm-hmm. Från dig själv? Eller från...
Mot mig själv och mot omgivningen. Det är nog problemet. Kanske primärt en stränghet mot mig själv, men som sen sipprar ut i omgivningen.
Mm. Och så som jag dömer mig själv kan jag inte undvika att döma andra.
Precis.
Så, ja.
Jag tycker liksom inte att någon, eller jag tycker väldigt få håller måttet.
Mm. Ja, det är ju precis det sitter jag håller på med varannan vecka.
Eller hur? Eller hur? Och det där är en återvändsgränd. Det där.
Ja, det är ju det. Det är inte bra.
Ja, nej.
Det, och det har att göra med den här desillusionen också, tror jag, lite grann. Att,
ja, det har det absolut. Mm. För att nära den här hårdheten då, och strängheten, så är det att man måste hela tiden mata den med saker man har sett igenom. Mm. Eller hur?
Mm.
Det är det som liksom är bränslet. Man liksom gottar sig åt förmågan att se igenom andras drivkrafter, sant eller inte.
Mm. Ja, det är precis det är ju det, och det är ju det som korrumperar hela, inte minst den politiska diskussionen. Det här med man kallar för medvetna missförstånd som bara är hela tiden. Att man försöker säga att den andra säger någonting bara för att den egentligen vill någonting annat. Ni vill sänka skatterna för att ni vill se pensionärer kissa i blöja, ungefär. Ni vill se, eller vad det nu kan vara. Det är den här hemska saken som är just pådyvlandet av någon annans. Usch, och jag håller på och har hållit på så själv. Men jag tycker att tillfrisknet, jag försöker till exempel när jag intervjuar människor nu, så försöker jag liksom eller tala med människor. Bara försöka det. Liksom här, liksom, nästan försöka vara nästan lite träig och liksom tänka på vad är det den här personen faktiskt säger för ord. Alltså hur skulle det transkriberas i en text? För att det är så mycket som handlar om att man söker kontakt på annat sätt med en människa och kontextualiserar och försöker spela och någon kan skoja om någonting. Säger det på ett skämtsamt sätt, fast egentligen är det taget ur sammanhang som är den här personen förtvivlad över den här saken. Liksom, men vågar kanske inte stå för och sådana saker. Det är så här, man bara blir blind för den här bevekelsegrunden. Blind. Du är inte ute i något ärende. Jag låtsas det. Jag är naiv. Och lyssna på exakt vad du säger. Ja, jag vet inte. Jo, nej, men så det... kan man ju inte bedriva kritisk journalistik. Men,
nej, men den om man... Ja, nej, men det kritiska kanske... Alltså, ja, det här blir... Ja, det blir en hyllning. Men det är han värd. Det är en hyllning av professor Joel. Det är många som har velat komma åt honom under åren att han håller på med någon typ av maktspel här.
Just det,
I hans fina förmåga att ta sig fram i den svenska offentligheten.
Han vill placera så att säga, debatten om religion och kyrkan på kultursidorna.
Det har ju lyckats med. Men det finns ju också sådana som...
Här har vi ju jobbat i alla år med att försöka få bort dem i ett eget litet hörn. Och så kommer någon och vill delta i samtalet.
Han har ju lyckats med det. Och sen är det ju många som likt dig då tycker att han ibland kanske positionerar sig. Men jag
inte speciellt för att vara just en kristen debattör, utan jag ser det i ett allmänt brett spektrum.
Absolut.
Ser
liksom lite, vem,
så här lagom inopportunt att hylla Alex och Sigge.
Ja,
så att säga, egentligen är det opportunt.
Ja, nej, men
okej.
Jag förstår, rimlig kritik. Men jag måste säga att han... men Joel kan lära mig mycket i en typ av en öppen, nästan naiv, okorrupt blick på den här världen. Alltså kulturvärlden. Som är väldigt inspirerande. Det handlar också om att han kommer utifrån. Han är liksom på besök här. Hans, och det vet ju jag liksom med hans... familj historiskt sett, för han kommer från en väldigt speciell kristen familj. Den har hamnat i många konflikter, teologiska konflikter genom åren. Jag är för på familjen Halldors sida till 100%, men det är inte alla.
Jag kanske bör fråga vad det är för slags konflikter.
Ja, det är nog lite för långt att ta här i podd, men man kan säga att de kommer från en sån pingstbakgrund, men gått mer åt ett, ska man säga, den historiska kristenheten. Alltså väckelserörelsen är ju mycket så här, nu börjar vi om. Alla gamla kyrkor, det är bara korrupt liksom. Vi börjar om, vi är de nya lärjungarna. Men Joels pappa framförallt har varit så här, nej, vi måste till rötten, vi ska läsa ökenfäderna. Vi inspireras av ortodox och katolsk liturgi. Vi för in ikoner, vi för in rökelse igen. Och det där är då mött mycket motstånd i den kristna världen. Och så jag tror att när han då tittar på vår värld, så kan han göra med en friare, mer kanske till och med naiv blick. Men det är det som du och jag som två cyniker här, de slocknade stjärnorna, vi måste återerövra den blicken för att kunna fortsätta den här världen.
Jo, men det var, jag håller helt med om.
Det är
dit
vi måste komma, annars kan vi inte, annars så är det liksom slut. Annars kommer vi, om vi ska träda fram igen i de större sammanhangen bortom en sån här liten podd, så måste den, alltså cynismen måste försvinna.
Ja, eller åtminstone.
Och strängheten också.
Absolut, och det
i alla fall för mig.
Ett sätt kanske är just den ämnesorienterade hemmablindheten och så att säga. Jag menar ju att det som då Joel Halldorf gör är att han tar sin kunskap och går till ett annat fält. Och det är ju grunden till dels för att vara intellektuell egentligen. Att vara ta sin expertiskunskap och vara amatör någon annanstans. Som jag kanske för då gjorde ett litet försök när jag, apropå det, gick på kristendomen och tyckte att, hallå, det är för mycket. Alltså ja. Sådana som jag, ni har för näsan för högt i värdet, det är för internt och konstigt och det förstår inte. Och liksom, så här. Att jag ändå liksom, jag fick ju faktiskt ganska många glada tillrop för det var många som kände igen sig det, så att säga. Det betyder inte att jag har rätt, utan det betyder bara att jag försöker se saker och ting.
Ja,
att jag tog min hemmablindhet som jag tycker finns i mitt eget område och så, att hallå, är ni så mycket bättre där då?
Nej.
Men okej, okay, man kan också ta klassiska tänkare som tillämpar till exempel en vanlig feministisk maktanalys av vissa ekonomiska strukturer i näringslivet. Du tar en kunskap som du har från eget område och ser att, om man tittar här, har ni, de här sakerna som jag håller på med här, de håller ni på med fast på ett annat sätt här.
Mm.
Och lite grann vara lite oförställd och ställa lite sådana konstiga frågor. Det är jättebra. Det tror jag är ett jättebra skydd mot att bli desillusionerad. Att inte vara kvar för mycket på sin egen planhalva.
Nej, men då kanske jag avslutningsvis här så har jag en idé om att vi kanske borde faktiskt till nästa gång så får du följa med på ett sånt här en kristen mässa med mig. Vore inte det kul?
Jättebra.
Alltså det är väl jättebra. Alltså, för det blir så får du bara berätta vad du tyckte. Jag ska fundera lite över hur hardcore vi ska köra det. Alltså det finns ju olika nivåer.
Jag kan smälta in överallt. Jag var för ett år sedan på ett sån här super avantgarde eko-jippo. Och jag bara öppnade mig. Det var bara rödbetor i mig. För jag sen går jag därifrån och är...
Ja, men, du, ja,
men det ska bli kul.
Ja. Ja, vi får, det kanske är ett sätt för dig. Att, sen får ju du ta med mig till något... Vad skulle det vara då? Så att jag kan återfödas på nytt.
Min innebandygrupp kanske.
Hjälp.
Du kanske ska få vara med på innebandy. I mitt innebandy, där man inte får spela om man inte har provspelat två gånger. Då får man inte fortsätta om man inte håller måttet.
Ja, okej. Ja, men vi kan göra det för sakens skull. Men alltså
de är så rara, de pojkarna.
Alltså det kommer bli
jättefina killar.
Vidrigt. Ja. Det finns ju inget jag hatar mer än innebandy. Men om du följer med mig på mässan så då får vi göra så.
Ja, det här blir en spännande höst.
Ja, det har vi framför oss helt enkelt.
Tack för att ni lyssnat.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.